Så gott att se dig. Ja. Jag måste bara säga att jag såg en till godis här. Tänkte att den får du ta, Anders. Du var så generös mot alla andra, va? Väldigt, väldigt kul att vara här. Och som sagt, vi är inne i påsken. Och påsk kan ju många förknippa till mycket annat. Du vet, påsken, då är det ju ägg. Eller hur? Hur mycket ägg har ni ätit egentligen än så länge? Vet jag, läs, jag måste bara dela med mig liksom. Vet, i Sverige äter vi ungefär 200 ägg per person och år. Men under påsken så äter vi sammanlagt 2000 ton ägg. Vilket är dubbelt så många som man brukar göra en vanlig vecka då. Man bara frossar i sig ägg. Godis är också någonting. Ja, så man bara, de här dagarna, jag vet inte vad är det som gör att man ska äta godis? Det är de här påskäggen liksom. Bara något år sedan, 6000 ton godis drog vi svenskar. Men ni finnar, ni är ännu värre än oss, va? Så att ni åt säkert mer än vad vi gjorde. Hörrni, påsken. Det är något fantastiskt med påsken. Och det är ett budskap med vad gäller påsken som jag skulle vilja ta ikväll. Och vi kan ju titta på det där korset. Och korset talar om någonting som ger liv till dig. Och jag har valt att kalla den här kvällens predikan From One to Everyone. Det är från honom, från en, någonting som gäller oss alla. Och Jesus kan vi börja med då. De flesta har ju en åsikt om vem han är. De flesta har ju någonstans liksom någonting som man tänker om honom. Men kanske inte riktigt vet, vem är han egentligen? Och vad är han står för? Du vet att han har funnits, ja, det kan de flesta ändå liksom hålla med om. Men för många kanske han är en vis man, en lärare, en profet, en historisk person. Men du vet, ingen annan har tagit den här världen med sån storm som han har gjort. Du vet, ingen annan har gjort större intryck eller påverkan på den här världen som Jesus har gjort. Ingen annan har blivit så uppmärksammad, så hyllad, så kritiserad, så debatterad som Jesus. Det är att han föddes, om vi ska bara ta det här nu, av ogifta föräldrar. Där pappan inte var far till barnet, utan tonårsmamman sa det var Gud. Tänk om vi skulle uppleva det här nu idag. Vi går vidare här nu. Han föddes var inte i ett slott, utan i ett enkelt stall. Han föddes inte i en hästens säng, utan i kanske hästens säng, jag vet inte, men en krubba. Han levde sina första två år som en flykting i Egypten. Han växte upp i en liten by, Nasaret, som bara bestod av några hundra människor och flera tusen får säkert, och många andra djur. Han bodde hemma med sina föräldrar och hjälpte sin pappa med familjeföretaget, snickeriet, tills han var 30 år. Han hade bara 3 år i sin aktiva karriär. Men på bara 3 år så blev han känd i hela romarriket. Alla visste vem han, den här mannen, var. Men han dog mördad på ett brutalt sätt. Bara vid en ålder av 33 år. Han gjorde inga långa resor. Han lämnade aldrig sitt land. Han vandrade mest till fot. Åsna någon gång redan på. Han skrev aldrig några böcker. Han hamnade aldrig på några topplistor. Han hade aldrig någon media som bevakade honom. Som ja, BBC och de här andra, CNN. Ändå, lyssna, så har vi delat upp hela världshistorien. Och allt vår tidsräkning till före och efter Jesus. Ändå är boken om honom den mest lästa och sålda i hela världen. Ändå firar mer än halva världen högtider som jul, påsk och Kristi himmelfärdshelg. Ändå finns det byggnader byggda i hans namn och till hans ära i varje stad över hela den här världen. Ändå har han, alltså han har mer än 1 miljard efterföljare och lärjungar i den här världen. Människor i alla kulturer, kategorier, samhällsskikt som säger att tron på just den mannen, tron på Jesus, det har förvandlat deras liv. Över 2 miljarder till människor säger att de tror på honom. Så där har vi Jesus. Ja? Den här man, Jesus. Det är honom vi tänkte, det är påsken, handlar ju om honom. Så vad är det som är så betydelsefullt då med Jesus? Det är påskens budskap. Och vi ska börja med att läsa, det är en lite längre stycketext. Men bara för att få en bild av det som har med påskens budskap att göra, så häng med. Vi har det nog på skärmen här också. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen, så korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han minsann hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa, är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa, frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom, den är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Och det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa, den mannen var verkligen rättfärdig. Vi fortsätter lite längre fram i det här kapitlet. Att de kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter och såg graven, hur hans kropp lades där. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de väl luktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. Och när de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Idag är det långfredagen. Och ett par tusen år sedan så korsfästes Jesus. Du vet, korsfästelsen, det är en fruktansvärd avrättningsmetod. Fruktansvärt. Alltså ibland kan vi bara tänka, ja Jesus, han dog på korset för oss. Men vet du vad det innebar, vad han gjorde? Du vet, syftet med korsfästelsen, det var att totalt förnedra människor. Men också att avskräcka människor från att, okej, okay, don't do this. Då kan det gå så här. Och du vet, efter man hängdes upp på den där och eftersom armarna var så utsträckta så var det som att du kvävde dig själv. Och det här kunde gå på allt ifrån bara ett antal, egentligen antal timmar. Men det finns också det som man har sett att det kan ha varit upp till 9 dagar. Hänga på ett kors. Så det här är en fruktansvärd grej. Men tusentals har under de här åren blivit korsfästa. Men det finns bara en enda. Genom historien, genom alla tider som man återkopplar korsfästelsen till. Och det är Jesus. Och det som skulle kunna se ut och vara slutet, det var bara början. Det som skulle kunna se ut att vara riktigt, riktigt dåligt slut på en karriär, på ett liv, det var bara början och innebar för dig och mig riktigt, riktigt goda nyheter. Så evangelium, det är de goda nyheterna om vad Kristus har gjort för dig och mig. Vad han har gjort för dig och mig. Så vad är då anledningen till? Vad är anledningen till att han behövde göra detta? Att han kom ner hit och fick gå igenom det han gick igenom och dö på det sätt som han dog på. Vad är anledningen? Häng med mig till Romarbrevet. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände, Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Så vad är problemet? Du vet, innan man säger liksom goda nyheter, så måste man också förstå att, ja, men vad är det som är gott i det? Då måste man förstå, vad är problemet? Vad är det som var anledningen? Vad är problemet? Jo, en endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Man skulle säga from one to everyone, fast i fel direction. Lite fel riktning. Men därför är det så i Romarbrevet 15. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Vi såg dramat här förut. Vad började det med? Jo, en tugga på äpplet. Genom en handling så kom synden in i mänskligheten och i den här världen, som ledde till död över alla. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. För Gud, han har skapat oss med ett syfte av gemenskap med oss. Men det hände någonting där. Vi såg det. De fick de här bindarna på sig. Det blev förblindat. Det blev mörkt. Vi förlorade. Vi är dömda. Det är väldigt upplyftande nyheter till er här just nu. Men det börjar någonstans. Det börjar med ett problem. Det börjar med att det som var tanken, en relation och gemenskap med Gud, den bröts. Och det är ganska uppenbart att allt i vår värld inte står rätt till. Eller hur? Mycket som sker som man undrar över och ställer frågan, var i hela världen varför? Jag hörde en sån, varför ett exempel på någonting, bara för några veckor sedan, om hur en mamma medvetet dränkte sina två barn. Alltså, då undrar man bara, vad är det med mänskligheten? Vad är det som har hänt att man kan faktiskt medvetet göra en sån grej? Jo, världen har blivit helt korrupt och messed up. Det är problemet som finns idag. Och det är inte någonting som vi har gjort, men det är tillstånd som vi befinner oss i. Och det är ingenting som vi själva kan försöka rädda oss ifrån. Eller försöka liksom prestera någonting och vara duktiga och perfekta, så ska vi försöka lösa det här. Nej, det är inte evangelium. Prestation, det är människans egna försök att nå och förtjäna Gud. Det är religion. Det är någonting som vi ligger på oss. Ett religion, det är ett system som bygger på oss och våra gärningar. Vår duktighet. Om vi gör gott, då blir vi uppmuntrade och belönade. Gör vi fel, ja, då blir vi bestraffade. Alltså do good, get good. Det bygger på oss, våra gärningar. Men goda gärningar, det räddar oss inte. Det är religion. Nu är jag tillräcklig. Men vi kan inte förtjäna frälsning. I så fall så skulle frälsningen och allt ligga hos oss. Och då skulle det bero på oss. Då skulle det hänga på oss. Hur vi är. Hur vi presterar. Hur duktiga vi är. Men det är inte det som är frälsningen. Utan problemet, det beror på synden. Jag, som sagt, det är en väldigt bra start här ikväll. Men vi kommer någonstans. Men det är där det börjar. Och det är då man förstår vad som är de goda nyheterna. Förstår vi inte problemet, så kommer vi inte förstå och fatta vad som är de goda nyheterna heller. Det är det som är att liksom, att det är som om du skulle betala en böter som du inte visste att du hade fått. Det är att förstå vad är som är de goda nyheterna. Men goda nyheterna, men vad problemet? Okej, problemet är där, att synden har kommit in, som vi såg i dramat. Man har bara fullt av liksom band för, man ser inga, alltså man lever i ett slags mörker. Vad är lösningen? Vad är lösningen på problemet? Ja, det är det som är påskens budskap. Det är det som är evangeliet. Det är vad Jesus har gjort för dig och mig. Det är inte upp till oss, utan det är han. Det är det som är de goda nyheterna. Påskens budskap. Och i Romarbrevet 5:18 så står det en endas rättfärdighet för alla människor. för alla människor, lett till en frikännande dom som leder till liv. Det är genom en endas rättfärdighet, det är Jesus Kristus, det har lett till liv för alla. Så lösningen ligger inte hos oss. Jag ska läsa något riktigt, riktigt bra här i Efeserbrevet. Genom hans nåd är ni frälsta, därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte, lyssna nu, genom egna ansträngningar. Det är en gåva ifrån Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss ett nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda som han från början bestämt oss till. Genom hans nåd. Vi förtjänar inte. Men ändå, det är han. En gåva från Gud. Vad är en gåva? En gåva är ju någonting som är givet för intet. Alltså annars är det någonting du betalar för. Men en gåva, det är någonting som den kommer när du inte förväntar det eller inte förtjänar det. Vi kan inte själva, det är Guds initiativ. Det är inte någonting som vi kan berömma oss utav. Jag tycker det är fruktansvärt befriande. Jag tycker det är riktigt, riktigt skönt att bara veta, jag har ingen del i just den delen. Utan jag bara vet att han har koll. Och han, det är hans initiativ. Och det är han som älskar. Det är han som vill detta. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Alltså, vi behöver släppa vårt fokus från oss själva och tänka att vi ska försöka fixa till saker och ting. Och förstå att det är han som vill frälsa dig. Det är han som vill komma och rädda dig. Det är bara på grund av en vad han har gjort. Och det gäller alla. Det är from one to everyone. Så Gud, han har gjort det färdigt. Frälsningen, det bygger som sagt inte på vad du och jag kan göra för Gud, utan vad han redan har gjort för dig på det korset för ett par tusen år sedan. Så är det färdigt i med det. Och när Kristus vann, så blir vi alla vinnare. Han uppstod, så blir vi alla vinnare. Jag har försökt hitta ett exempel på en bra vinnare från Finland i någon sport. Jag vet inte, jag kommer aldrig på någon. Jag har sökt på nätet och jag har försökt luska ut Stefan. Jag får inte fram något, jag vet inte. Kan någon nämna något namn? Vi pratar om Matti Nykänen eller någonting. Men det var ju väldigt länge sedan. Ja. Ja, just det. Så hette han eller hon, jag vet inte. Vi tar som jag fick höra, Matti Nykänen då. Okej, det kanske känns jättelänge sedan och det känns... Men Matti Nykänen var ju ändå kung i backhoppningen många år, det vet vi. Och det kom till de här gångerna när han skulle tävla. Då vet vi att Finland har här en representant i Matti Nykänen. Men grejen är, när han gjorde det här hoppet, bara och svingades ut där och landade, så satt du där framför tvn och tittade. Och du bara skrek när han passerade 200 meter eller vad det nu var. 120 kanske, någonstans. När han landade där på det, så bara skriker du med och bara säger, vi vann! Eller hur? Visst skrek du det? Ja, men det var ju inte du som vann, eller hur? Det var ju Matti Nykänen som vann. Men han var ju Finlands representant, som att vi vann när han vann. Eller hur? Du satt ju där med din chips och din dricka och bara liksom allmänt liksom bara njöt på medan han har tränat och jobbat för det. Men han vann. Men genom att han vann, så vann vi. Eller ni. Finland. Jag vann inte. Jo, vi har ju haft en backhoppare också. Boklöv. Han var duktig också. Så vi vann. Och Finland vann. På grund av en så vann Finland. På grund av en så har vi fått ta del av Guds rättfärdighet. Genom Kristus, genom det han gjorde, så har vi vunnit. Här har vi korsets budskap. Det är evangeliet. Det ligger alltså inte i våra händer i att förtjäna frälsningen, utan det ligger i vad som redan är gjort. Och utan detta så hade vi varit förlorade. Utan Kristus så är vi ingenting. utan Kristus och det han gjorde, alltså då är vi förlorade. Men Jesus dog för dig. Han inte bara allmänt dog på det där korset, utan han dog för dig och mig, och han dog för dina och mina synder. Vi ska läsa ifrån Jesaja. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet, det var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. I Romarbrevet står också: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Kristus dog i vårt ställe. Ett straff som egentligen vi skulle behöva ta, gick han in och tog. Och han var utan synd. Han dog inte för sina synder. Han gick upp, utan han dog för dina och mina synder. Så den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det blir mycket bibelord här idag, men jag tror att bibelorden i sig talar om vad han har gjort, och man får se det mycket tydligare. Så han som inte visste av synd, honom gjorde Gud i vårt ställe till synd för att vi skulle få gå fria och stå rättfärdiga för honom. Rätt och färdiga inför Gud. Inte på grund av oss, men på grund av han. Vet du vad? Jag tycker det här är så befriande. Jag tycker det är så skönt att bara höra det. För att ligger det på oss, då är det religion. Då är det vi som försöker skapa någonting och försöka förtjäna någonting. Men du kan inte göra det. Det går inte. Utan Jesus, han dog för dig. Så att börja tro på Jesus, det är som att göra en riktigt, riktigt bra affärsuppgörelse. Det är att byta min synd mot hans syndfrihet. Det är att vår synd, det drabbade Jesus på korset. Och hans syndfrihet drabbade oss i vår omvändelse. Vilken affärsuppgörelse. Han förlät oss alla våra synder och drog ett streck över allt som anklagar oss. Listan över den skuld som vi själva borde fått betala tillbaka spikades fast tillsammans med Kristus på korset. Du är förlåten. Och det straffet som vi var förtjänta, det tog han. Jag ska ta en liten story om två vänner som pluggade ihop när man var små. Och sen när man gick ut skolan så vet man att det går lite skilda vägar. En, han gick in och började läsa juridik. Och började läsa på. Han hade liksom, jag ska bli domare. Och kom in, blev domare i rätten. Medan den andra kom inte riktigt dit han hade önskat. Utan spårade ur och kom in i kriminalitet. Och det blev bara värre och värre. Och gjorde saker så att han blev dömd. Och skulle inför rätta. Där står han. Och där möts de. Har inte mötts på jättelänge. Och så står de där i domstolen. Och domaren har sin gamla klasskompis framför sig. Och enligt lag, han måste döma. Så vad han gör, klubbar, och en dom går ut till sin gode vän från klass, sin gamla klasskompis. Men vad han gör i nästa veva, det är att han går ner, tar av sig sina domarkläder, och så går han ner och så skriver han ut en check. Här har du till att betala det som är böten. Där har du vad du har fått vara med om. Det är en dom som vi behöver ta, men det finns en som har gått in emellan och tagit den domen och det straffet på sig. Så budskapet om korset, det är inte bara en allmän liten historiebeskrivning som vi har hört som har hänt för 2000 år sedan, utan det här är högst aktuellt idag. Högst aktuellt för dig och mig, gällande för dig och mig. Och det här är ett pris som vi aldrig någonsin kan betala själva. Det här är goda nyheter, det gäller dig. Och varför gör då Gud detta? Varför gör han det? Så uppenbarades, lyssna, Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle få leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Varför sänder då Gud sin son till den här världen? Varför? Men tänk dig Jesus som lever sitt liv då med en sak i fokus. Han ska upp och dö för våra synder. Du vet, när det bara närmar sig korsfästelsen och han vet att nu är det nära, så är han själv, känner ju av vad det är han ska göra och vad han ska få lida och vad han ska få vara med om. Så han ber om att, kan den här bägaren gå förbi mig? Men samtidigt så vet han, ske din vilja och inte min. Och han gör det, och han tar det, och han går igenom det. Varför? Kärlek. På grund av kärlek till dig och mig. Anledningen till det är dig. Det är kärlek till dig. Och Gud, han älskar, vad läste vi? Han älskade dig först. Vet, det handlar inte om att du älskade Gud, utan att Gud älskade dig. Det är väldigt stor skillnad om Gud älskar dig för att du älskar han, eller att Gud älskar dig oavsett. För att älskar han dig för att du älskar honom, ja, då är det återigen upp till dig. Ja, just det, jag ska ju älska honom för att då älskar han ju mig. Men han älskar dig oavsett. Oavsett. Då hänger det inte på oss. Utan det är en kravlös, det är en oförtjänt kärlek. Han älskar oss oavsett. Och vi kan inte förtjäna hans kärlek. Du är älskad. Punkt. Och du behöver inte jobba på att försöka bli älskad. Du vet, vi kan känna oss som de mest smutsiga. Och du vet, här sitter ni. Alla är helt olika processer i sitt liv tillsammans, i sin liksom relation till Gud. Du kanske sitter här och du känner honom. Du kanske är här och inte gör det. Men det kanske är så att Gud gör någonting i dig. Och att få känna den, uppleva den kärleken som Gud har till dig och mig, det är någonting som förändrar och förvandlar våra liv totalt. Där det inte hänger på oss utan på honom. Jag var med om en sån upplevelse när jag var tonåring. Jag pratade lite grann om det tidigare idag här. Om att jag hade en tid, en period där jag på något sätt, jag visste inte riktigt var jag hade Gud någonstans. Och därför så var jag mer ute och gjorde saker som jag vet att jag inte skulle göra. Men jag levde en tid så. Och min mamma, som inte gillade, självklart. Utan hon ville absolut inte att jag skulle göra det jag gjorde. Men hon visste samtidigt, som sa ju det. Ja, jag vet inte vad du ska ut och göra nu när jag skulle ut och ha en liten partykväll. Men du ska veta en sak. Jag älskar dig. Och är det någonting som du behöver, så ring mig. Om jag ska hämta dig någonstans, om du behöver någonting, bara säg till. Du vet, det var en partykiller, kan jag säga. Det var inte så att jag kände att nu går vi ut och partar efter det. Utan bara, för jag visste någonstans att det här är inte riktigt, det är inte riktigt rätt. Men jag blev inte bemött av liksom och försökte liksom styra upp mig liksom. Utan snarare så bara älska. Och jag fick på någonstans känna på en liten sån kärlek som bara, jag är oförtjänt av den. Jag skulle egentligen behöva styras upp. Men vad blev jag bemött av? Kärlek. Som gjorde att jag kunde inte hålla på längre. Och det var en väldigt stor del i att jag kunde skifta tillbaka till att komma tillbaka till Gud. På det sättet som de hanterade och levde med mig. Men det är Gud som tar initiativet och verkar i dig. Så det Jesus gjorde, det han gjorde på korset, det gäller högst för alla. Det som hände för 2000 år sedan gäller idag. Och du kanske är här, som sitter här, kanske gått i den här kyrkan ett tag, eller känner andra som du vet är troende. Och du kanske är i det stadiet där du ser att men jag tror inte, men samtidigt så är det någonting som händer i mig. Gud verkar i dig. Eller så kanske du här sitter att det var väl en underbar kväll och det var inte så mycket mer med det, men det var trevligt att träffa alla. Vet du, om Gud gör någonting i dig, så är det så att han är den största sökaren av oss alla. Vi kan prata om att vi är människor, vi är sökare, men Gud, han är den största sökaren av alla. Och det är bara du som kan veta att det bultar på, och du vet att det här jag vill, det är det här jag behöver, det är det här steget jag behöver ta, att släppa in honom i mitt liv. Och vi skulle vilja ge en möjlighet så här i slutet på den här gudstjänsten att du ska få ta det beslutet. Jag skulle jättegärna bara vilja be en bön i slutet med dig som vill ta det beslutet att släppa in Jesus i ditt liv. Så kan vi bara göra så att vi böjer våra huvuden och blundar i respekt för varandra. Och du som är där, att ikväll är min kväll. Tron, den har landat. Jag tror. Jag vet att det är det här beslutet som jag behöver ta just ikväll. Då kan jag bara göra så att du räcker din hand just nu, så ska jag bara inkludera dig i en bön så här i slutet. Gud välsigne dig.